Välkomna till God Ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med dig, Hanif Bali.
Tjena, tjena.
Hur är läget?
Jag har precis gjort det mest integrerade jag någonsin gjort.
Ja, jag läste det.
Fan mig assimilerad. Ja, jag har stått utanför en sån här vaccinbuss och köat. Alltså jag köade så jävla länge också. Med så här barn som springer runt den. Du vet, de bara cirkulerar runt den. Turbo. Bara runt. Vi skulle ta TBE-vaccin.
Det är ju... du är liksom nu inne i kärnan. Det här betyder att du kommer vistas ute i naturen alltså.
Ja. Det, alltså tydligen är Roslagen där jag bor. Det är liksom en av de mest TBE-infekterade områdena som finns i Sverige. Mm. Uppland är det generellt sett.
Okej, okay. Ja, det visste jag inte.
Och särskilt ute i skärgården. Och vi har ju liksom... Alltså vi märkte ju, vi plockade ju fästingar som fan på kidsen förut. Och
ja.
Så det är liksom, det är mycket fästingar och sånt här. Så då måste man ha TBE-vaccin.
Ja, det är klokt. Är det första sprutan för dem också eller?
Det är första sprutan.
Ja.
Ja. Och sen så tar man en spruta till efter en månad.
Mm.
Och sen så tar man...
Det är typ ett år nästa va?
Ja, så är det ett år och sen är det 3 år och sen är det 5 år. Något sånt.
Ja, jag får ju... Ja, precis. Ja, jag har haft det här i 100 år.
Du har också tagit det?
Ja, gud ja. Alltså sen jag var jätteliten liksom. Men vi hade ju landställe först i Norrtälje skärgård där det var precis samma sak. Massa TB. Och sen så har vi också numera i... på Åland. Eller numera, det har jag alltid haft. På Åland också. Och där är det skitmycket också. Så det har liksom alltid varit... En shot TBE mellan varven. Eller TBE-vaccin mellan varven. Det är standard. Ja, men välkommen in i klubben då.
Tack, tack. Jag känner ändå att nu gick det för långt. Jag känner att jag måste så här, kompensera.
Ja, men det där är svenskar än oxdansen liksom.
Ja, jag vet. Så jag måste liksom, nu måste jag gå och kravalla lite och kasta sten på polisen eller något för att...
Just det.
För nu har jag blivit för svensk. Så.
Ja, men det är ju svenskar som gör det också, Hanif. Du inbillar väl inte att det har någonting med invandringar?
Ja, det, just det. Förlåt.
Ja, herregud. Alltså, just detta med de kravallande männen, kvinnorna och barnen. Alltså, jag har... Det här har ju... Det har ju liksom väckt en diskussion om yttrandefrihet som... Ja, men den provocerar mig nog gränslöst. Alltså jag har senaste tiden hamnat i diskussioner med människor och även läst då en massa texter från folk som tror sig värna yttrandefriheten men som alltså inte vet vad yttrandefrihet innebär. Och alltså det kan ju låta rätt fonoben att jag liksom sätter mig över de här människorna och säger att jag minsann vet vad yttrandefrihet är men medan de då inte vet det. Man kanske kan tänka sig att det finns olika definitioner av yttrandefrihet och att min definition inte är mer rätt än deras. Och här menar jag då att nej, så är det inte. Min definition är mer rätt än deras. Och jag skiter i om jag uppfattas som von oben. Alltså jag har rätt och de här människorna har fel. Och det är skillnad på rätt och fel. Och det finns alltså ett egenvärde i att uttrycka att det är skillnad i det här fallet. Alltså,
okay.
Jo, men för att det här är liksom, alltså yttrandefrihet, det är liksom inte det är ett alldeles för viktigt ämne för att liksom hålla på att relativisera bort det, du vet, så här, å ena sidan och andra sidan och försöka vara inlyssnande och sådär. Det går inte. Alltså yttrandefrihet, det är inte ett av alla så här, det är ett positivt klingande ord som man bara kan strö omkring sig i hopp om att man ska uppfattas som dygdig. Alltså yttrandefrihet har en faktisk innebörd och den innebörden kan i det enskilda fallet vara alltså stötande eller provocerande, men på sista raden är den så förbannat viktig att de där stötande enskilda fallen väger lätt. Och jag har, alltså exempelvis så har jag då haft en diskussion med på Twitter med en jävla dude som var extremt långt ut på vänsterkanten, du vet, en sån här med en sån här krokodil i sin profil och massa svart svarta fanor i biotexten
ja,
och sådär.
Ja, jag vet exakt vad du menar.
Ja. Och i hans bio liksom, så stod det då så här: allt för yttrandefrihet, saklighet och god ton. Jag tror inte det var våran podd han syftade på. Han var inte en poddlyssnare.
Nej, men det är ju ändå, det är väl fina värdeord.
Ja, men exakt. Så ha det där i huvudet då, alltså allt för yttrandefrihet. Den killen skrev saker som så här: att ge tillstånd för en aktion som vi alla vet kommer mynna ut i upplopp är fel. Är det värt med naiv provokation för yttrandefrihet? Och det finns inget effektivare sätt att stoppa den här typen av upplopp där poliser attackeras än att förbjuda den typen av agerande som odiskutabelt är hets mot folkgrupp och att medvetet missbruka yttrandefriheten för vidriga ändamål. Han pratade då om att bränna Koranen. Han pratade om Rasmus Paludan.
Mm-hmm.
Alltså, vad händer med allt för yttrandefrihet? Alltså, man skulle kunna tänka sig då att den här snubben är en irrelevant lirare långt ut på vänsterkanten som man inte behöver ägna så mycket tid och tankekraft eller uppmärksamhet åt. Och så är det. Han är irrelevant. Men det som inte är irrelevant är att hans åsikter är inte unika. Den här liksom frontalkrocken mellan att å ena sidan i sin beskrivning skriva allt för yttrandefrihet och å andra sidan förespråka omfattande och godtyckliga inskränkningar av yttrandefriheten, det rimmar väldigt väl med hur många inom vänstern och även inom den här, alltså den här så kallat progressiva gruppen människor resonerar. Vad fan betyder det ens det här med progressiva? Vad betyder det begreppet egentligen? Alltså, vad skulle du säga att progressiv betyder?
Progressiv, det är alltså, för mig så i dagsläget så här, jag ser det bara så här, någon som är redo att köpa ett helt åsiktspaket.
Aha.
Förstår du?
Förklara.
Någon som köper det här liksom, det handlar, för progressiv en gång i tiden handlade väl till viss del att ja, men det fanns någon form av kritik till den nuvarande ordningen i det.
Mm.
Medan progressiv idag handlar i stor utsträckning om ett enormt försvar av den nuvarande ordningen.
Ja.
Och att man köper åsiktspaketet att den nuvarande ordningen är hotad inte av faktiska faktorer utan av ondskefulla människor.
Ja, okej. Ja. Jo, men precis.
Och det får dem att dra väldigt många slutsatser, som till exempel liksom, ja, exempelvis att man kan, svenska progressiva kan få för sig att aborträtten är hotad i Sverige.
Mm.
Eller de kan få för sig att demokratin är hotad i Sverige.
Mm.
Och det är aldrig så att säga, när då de onda människorna föreslår någonting, så är det aldrig på grund av att de föreslår någonting för att åtgärda ett problem, utan de föreslår någonting för att de vill bara jävlas med de progressiva.
Mm.
Det är ungefär så. Det är bara liksom ett lag nu för tiden. Ja. Team Red.
Ja. Ja, men precis. Alltså jag har uppfattat dem som liksom en slags, alltså att det funnits en förändringsbenägenhet. Eller, alltså ordet betyder ju typ framåtsträvande. Men nu så liksom, nu handlar det mer om att man ska använda så här 15 förkortande bokstäver och siffror för att säga bög liksom. Och det är ju inte att sträva framåt, det är ju bara snett liksom. Men i den här då snedvridna tillvaron där uppe ner och nere upp, så står nu då alltså yttrandefriheten på riktigt hotad. Alltså för det är så här, jag skulle vilja säga att då är väl jag den då som kanske anammar den här progressiva touchen i det som du beskriver, för att jag hävdar att det finns ondskefulla krafter. Alltså, och de här ondskefulla viljorna och krafterna, de försöker inskränka yttrandefriheten. Och sen så liksom, och på så sätt hotas yttrandefriheten. Men den hotas också av att det finns då svaga krafter som inte kan stå emot de ondska, liksom onda krafternas vilja. Och de här svaga krafterna, det är ju högråd och ja, vänstern och ja, de förment progressiva. Så att liksom när, när islamister och samhällets bottenslam tar chansen att sätta eld på stadsdelar och kasta sten mot polisen för att en bok bränns, då är ju liksom övriga samhällets uppgift att stå upp för yttrandefriheten. Det betyder alltså inte att man ska skriva allt för yttrandefrihet i sin bio på Twitter. Det betyder alltså att man på allvar ska hålla fast vid vad som är rätt även när det blåser stormvindar. Mm. Men här ser man då hur stora delar av Sverige viker sig för minsta lilla kastvind. Och det här gör mig fan mig oroad på riktigt. Alltså, jag tror inte Sverige står rustat för liksom... Nu är inte jag oroad över partiet Nyans på liksom kort eller medellång sikt. Men alltså, om man tänker sig ett parti som Nyans eller något liknande, om de skulle lyckas mobilisera väljare på riktigt. Alltså så här, om de gör sitt jobb, vilket i och för sig är en gigantisk uppgift, alltså att ena muslimer av olika slag att rösta på ett och samma parti, det är inte så jävla lätt gjort. Men säg att de lyckas med det, om de gör det, så kommer det svenska samhället inte förmå att stå emot de här viljorna att inskränka yttrandefriheten. Alltså, i en intervju med Expressen så sa Morgan Johansson att Nyans då är extremt farliga. Och angående påskupploppen så sa han: det finns grupper i det svenska samhället som inte accepterar de här grundläggande yttrande- och tryckfrihetsreglerna som vi har, som på rent ideologisk grund är emot det och inte verkar förstå vad det är för land de bor i. Och alltså, jag håller ju med om orden han säger, men jag misstror honom i varje stavelse. Alltså, jag tror inte att han är bättre än den här vänstertwittraren som skriver allt för yttrandefriheten i sin bio. För det är bara, alltså, det är bara tomma ord. Jag tror att den enda oron som Morgan Johansson känner inför ett parti som Nyans exempelvis, det är att de kan ta väljare från sossarna. Det är allt. Alltså, jag tror inte att han fattar stundens allvar. Jag tror inte att stora delar av vänstern fattar stundens allvar. Alltså, stundens allvar stannar liksom inte vid ett litet muslimskt skitparti som inte kommer komma in i riksdagen. Stundens allvar handlar alltså om de många delar av samhället som så jävla lättvindigt viker ner sig för ondskefulla krafter. Alltså, om vi tar då Jonas kroniskt fel på bollen Gardell som skrev i Expressen i veckan. Läste du det?
Jag såg den men aktivt undvek den, för jag visste vad den skulle innehålla. För jag får förhand gissa vad den innehåller.
Alltså, det är så jävla kul att du säger det. För liksom, det är precis min take. Jag menar att man behöver läsa bara första stycket för att veta exakt resten. Men du kanske vet redan innan. Säg.
Nej, men jag någonting vi bögar, någonting kärlek, omtanke, vi ska inte behöva möta hat, blanda in sina barn. hur gjorde jag det? Ja. Och sen dra direkta paralleller till muslimer såklart.
Ja. Första stycket låter så här: inte långt efter nazisternas maktövertagande i Tyskland utlystes en kampanj mot otysk kultur. Bland annat stormade man Institutet för sexualvetenskap, den första tyska homorörelsens centrum. Man slog sönder inredningen, misshandlade, lemlästade och mördade institutets medarbetare och stal hela dess bibliotek. Alltså, klassisk liksom gardelsk manér. Han inleder med att prata om nazismen. Alltså, så man behöver bara läsa det stycket för att kunna räkna ut resten. Det här är en så förutsägbar skittext, en platt skittext, och man vet precis vilka så här gymnasiala halvfärdiga tankar som kommer komma i den. Så det som händer är att han mansplainar skiten ur tyska bokbål innan han då klarlägger för alla läsare att han inte har den blekaste aning om vad yttrandefrihet är för någonting. Så här skriver han: jag är sorgsen över att den här texten ens behöver skrivas. Och lite chockerad att så många svenskar, intellektuella och samhällsdebattörer, försvarar brännandet av böcker. Och inte nog med det, ser det som en yttrandefrihetsfråga. Och nu är det ju emellertid så att det är en yttrandefrihetsfråga. Alltså, ja. Rätt är rätt och fel är fel. Jonas Gardell har fel när han vill få det här till att inte vara en yttrandefrihetsfråga. Så att, alltså Gardell, precis som många vänsterprogressiva som inte har tänkt färdigt, skriver saker som de tycker låter bra, men de fattar inte innebörden. Alltså, liksom det vilar genomgående på samma logik som att man skriver allt för yttrandefrihet i sin bio. Alltså, när man egentligen vill inskränka yttrandefriheten. Alltså, Gardell skriver alltså så här: naivitet är en lyx vi idag inte kan unna oss. Nej, exakt. Vi kan inte vara så jävla naiva att vi slänger yttrandefriheten över bord bara för att det börjar blåsa lite snålt. Den är värd mer än så. Den är liksom fundamentet för den frihet som skiljer oss ifrån de här auktoritära skitdiktaturerna som stenkastarna har kommit ifrån. Det här är verkligen en nyckelsten i vår demokrati. Och jag skriker sällan om hot mot demokratin, men här är det alltså befogat. Det är alltså nu vår demokrati står hotad på riktigt. Det är i det här läget som vi ska stå upp för det som är rätt och stå emot det som är fel. Och svaga människor som Jonas Gardell ska inte få genomslag för sin önskan om att vika ner sig för den här ondskans vilja. Så han går sen vidare då till att konstatera att yttrandefriheten är att se som en religion. Alltså en mänsklig skapelse som man måste tro på för att den ska finnas. Och här menar jag att, ja men alltså, på sätt och vis har han rätt. Alltså, han har ju helt rätt i att det är en mänsklig skapelse som man måste tro på för att den ska finnas. Det han försöker göra är att relativisera vår yttrandefrihet och säga att den inte är bättre eller sämre än till exempel någon religion som islam eller så. Men jo, för oss är den det. Alltså, vi fria individer i den västliga demokratin Sverige tycker att vår frihet är bättre än att vara ofri under ett religiöst förtryck. Och tycker man annorlunda om den saken, så fine, då kan man dra. Dra till ett land där du inte behöver oroa dig över att någon ska bränna Koranen, för det är förbjudet där. Men liksom, Jonas är så in i helskotta naiv. Det är ironiskt att han pratar om att man inte ska vara naiv. Han tror att han, liksom, det går att ha kakan och äta den. Alltså, han skriver att om vi inte kan att vi, liksom, vi kan inte unna oss lyxen av naivitet.
Vet du vad?
Vad?
Det är så här att det finns länder där det är liksom förbjudet att elda religiösa böcker i framför folksamlingar liksom, för att man anser att det är någon form av uppvigling eller hets.
Mm.
Nu anser man i Sverige att det inte är det.
Mm.
Okej. Okay? Och det hade kunnat vara ett läge där det skulle anses vara det. Alltså att ställa sig utanför en kyrka och bränna upp en bibel skulle anses vara onödig hets eller hets, och det är förbjudet.
Mm.
Och vi har liksom i demokratisk ordning tagit en lagstiftning och har ett domstolsväsende som landar i den slutsatsen.
Mm.
Precis som att liksom, man har landat i att ett hakkors anses vara hets. Liksom.
Mm.
Och det hade kunnat vara en sån ordning. Men nu är det ju liksom en domstol som har sagt att det inte är det.
Exakt.
Det inte är hets mot folkgrupp. Okej. Okay. Och då är så att säga, när en grupp ställer sig och liksom som reaktion
exakt,
på det här.
Exakt.
Kravallar och liksom förstör och utsätter polisen för ett våld som de inte har mött i vår moderna historia. Mm. Det är ju inte då man ställer sig upp och bara, vi kanske ska göra om den här dagen.
Exakt så. Precis så. Det är precis det.
Det är liksom det sämsta möjliga tillfället. Och man hade ju liksom lugn och ro suttit sig ner och bara så här, vi behöver en översyn över hets mot folkgrupplagstiftningen eller någonting, och landat i att nej, men vi ska kringskära yttrandefriheten. För det finns massor av reservationer på yttrandefrihetslagstiftningen för att av många orsaker, från liksom förtalslagstiftningar eller för den delen uppvigling och så vidare och så vidare.
Mm.
Det finns massor av sådana där inskränkningar, och de har föregåtts av sakta men långsamma utredningar med bred partipolitisk enighet, parlamentariska där alla partier är representerade och så vidare och så vidare. Och då har man tagit, det man aldrig har gjort är att titta på en mobb som gör det vidrigaste man kan tänka sig göra och säga, de här, deras vilja ska vi nu skriva in i grundlagen.
Ja, men exakt så. Det är precis det som är grejen. Alltså, det är han skriver att vi inte kan unna oss lyxen av naivitet. Det är han som skriver det. Och samtidigt så säger han alltså att vi ska inskränka vår yttrandefrihet för att människor från kulturer med mindre frihet önskar det. Alltså, för Gardell, det han landar i den här texten, det är alltså en önskan om att förbjuda att man får bränna några böcker överhuvudtaget.
Ja, det är ju ett fint sätt att komma runt hela dilemman.
Exakt.
Men här ska vi ge ett intressant... Folk brukar ju nämna det här med att bränna böcker. Mm. Vet, där man bränner böcker bränner man senare människor. Mm. Det stämmer inte.
Nej, men det är precis exakt för det är det jag skulle komma till. Alltså precis. Precis. Det är exakt så. Och det är, för det är så här, hela hans ingress och liksom det han pratar om bokbål och så vidare och kopplar det till Nazi-Tyskland och så här. Det är ju liksom ett resonemang som han har hämtat ifrån från sin bror. Alltså Jonas Gardell har en bror som heter Mattias Gardell. Och Mattias Gardell skrev i Aftonbladet under rubriken det slutar aldrig med bara brända böcker. Och hela den texten är liksom en enda lång historielektion om olika bokbål, och det är uppenbart att liksom Jonas Gardell då har hämtat alltså rätt betydande inspiration från sin brorsas text då. Och den texten kokar ju i princip ner till just det där du säger, alltså Heinrich Heines ord, alltså där man bränner böcker bränner man till slut också människor. Och det här, det är ju en lätt association att göra. Alltså vår tids europeer har ju liksom nazisternas bokval ganska färskt i minnet, om man säger så. Så det är en naturlig koppling att göra. Men saken är att, alltså precis som du är inne på, alltså rätt är rätt och fel är fel. Alltså bara för att det finns någon slags slängig one-liner att tillgå, så är det är inte så att våran yttrandefrihet har spelat ut sin roll för det. Alltså det är inte sant att brända böcker per automatik leder till brända människor. Alltså precis som då brorsan Jonas skriver, så är yttrandefriheten en mänsklig skapelse som man måste tro på för att den ska finnas. Och ifall man då tror att brända böcker per automatik leder till brända människor, så tror man ju alltså inte på yttrandefriheten. Och finns den ju inte längre.
Men det jag tycker är intressant är att man brände ju under det här stora bokbålet den 10 maj 1933, så brände man ungefär runt 25 000 böcker. Och det var ungefär 34 städer som hade det samtidigt. Och det var ju så att säga, man skulle ta bort titlar från människor som man ansågs vara tyskfientliga. Det roliga är 1946, när man tog makten över Tyskland, så sammanställde man en lista med 30 000 böcker som bara anses vara opassande med nazistisk karaktär. Och så samlade man ihop dem, och det var ju miljontalet. Nazisterna så att säga tryckte långt fler böcker än vad de här degenererade tyskfientliga författarna lyckades göra. Och man brände upp allt. Och något säger mig att det inte därefter brändes massa människor i Västtyskland. Så det är liksom, det köper jag inte. Alltså den enda anledningen någonting brändes förutom några sidor i en bok, och att det nästan var nära så att det var poliser som brändes till döds. Det var ju inte för att någon eldade på en bok. Det var ju för att det var barbarer som blev så kränkta av att en trycksak brändes, att de var redo att bränna människor.
Ja.
Det var ju barbarerna, de kränkta barbarerna.
Ja.
Och det här är det som är västvärldens stora, stora problem. Nämligen att den kan bara förstå andra ur sitt eget kontext. Den kan liksom inte... Och det här var så sjukt. Vet du, jag läste Jimmy Åkessons debattartikel från första gången han blev insläppt på en debattsida. Det var på Aftonbladet den 19 oktober 2009. Och då han skrev den här infama, alltså att islam är vårt största utländska hot. Men det var ju introt jag fastnade. För jag läste den nu och den är, alltså jag vågar påstå så här, vissa grejer har han ju haft lite fel i, men i grund och botten så har han ju fått rätt på väldigt mycket.
Mm-hmm.
Men det är lite så här, det är lite avancerat språk i början, lite högt. Ja, det verkar som att han vill framstå väldigt seriös och intellektuell. Mm. Han uttrycker sig inte på så här sätt, det så här sättet längre, men han skriver så här: en av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna och ikofoba västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Så när man ser en islamistisk eller så här, en kränkt muslimsk mobb liksom,
mm,
när man ser det så klarar man inte av att bedöma den. Det här fenomenet klarar man inte av att bedöma utifrån dess egen historia och premisser.
Nej.
Utan man måste sätta den i ett kontext, i västvärldens egna kontext. Mm. Mm. Nämligen Nazityskland.
Mm.
Eller bögarnas befrielse i liksom Stonewall. Alltså förstår du, man kan inte hitta paralleller till det här från dess egna kontext.
Nej.
Jag menar, det finns gott om lynchmobbar inom islam, i den muslimska världen,
ja,
som inte byggts på provokationer.
Mm.
Alltså i var och varannan dag har man en islamsk lynchmobb i Pakistan.
Ja, men,
där ryktet
men,
går
verkligen
att någon har liksom tittat fel på en koran och så lynchar man kristna.
Ja, alltså verkligen. Alltså Jonas Gardell liksom skriver om så här, ja, men han använder liksom just den vinkeln att så här, ja, men homosexuella förtrycktes av nazister och så vidare. Så här. Alltså jag kan säga det att några av de här stenkastande skäggiga herrarna, jag lovar att de skulle nog inte vara så där svinvälkomnade till om Jonas och Mark ställde sig där och körde ett pride-tåg och stod och hånglade. Alltså det skulle ju typ bli samma stenregn. Alltså så jag vet inte riktigt vad han försöker få för slags vinkel på det. Alltså homosexualiteten kommer inte direkt applåderas av de som nu sätter eld på bilar.
Nej.
Ja.
Nej. Han klarar, och det här det är så sjukt. De liksom klarar inte av att se något utan att bara sätta sin egen, alltså nu jag blir så här postmodern Fatima Dubakil liksom, Afrosvenskarnas riksförbund radikal här, och bara nu fattar jag vad de menar med en eurocentrisk historieskrivning.
Ja, precis.
Förstår du?
Ja.
Så när de tittar på ett gäng människor vars kontakt med Sverige, alltså vars kultur är liksom ett genomsnitt, de har liksom en medel kontakt med Sverige per person på 7-10 år i medel, så bedömer de det kulturella fenomenet med liksom en tusenårig västerländsk historia, och har inte kunskapen att sätta den typen av beteenden i liksom i ett kulturellt kontext som de här personerna egentligen kommer ifrån.
Nej. Men det är just det här att, alltså det som du var inne på förut, att så här, ja, det hade varit en annan grej ifall man hade liksom kommit fram till en lagstiftning, rätt eller fel, oavsett vad man tycker om de gränsdragningarna. Om man hade kommit fram till en lagstiftning i liksom fredstid, om man så säger, så det är en jävligt annorlunda sak än om man gör det nu. Alltså i det här läget så föreslår Jonas Gardell, som då alltså först så har han ju plagierat sin brors text angående de här brokbålen. Men han har ju även plagierat en annan text. Så hela punchlinen för hans text är ju då att brännande av böcker ska liksom vara förbjudet fullstopp. Och det är ett plagiat från då Bo Rothstein som är professor i statsvetenskap. Och han,
ja, det är ett sätt att komma förbi allt genom att bara, alla böcker är förbjudna.
Ja.
Det finns ju, det handlar inte
exakt
om Koranen.
Exakt, så han skrev Expressen och föreslog då ett förbud om att alltså ett förbud mot att som en politisk manifestation anordna bokbål. Och argumentet skulle då vara att den tryckta boken utgör en central manifestation av yttrandefriheten. Men alltså hela hans resonemang, alltså hela resonemanget hela hans resonemang handlar om att det han egentligen vill komma åt är brännande av heliga skrifter, eller mer specifikt av Koranen, för det är liksom det är därför upploppen sker. Det är inte när man bränner en jävla narcissistisk bok av Jonas Gardell. Det är inte då, alltså det är inte då polisen utsätts för mordförsök. Det är när man bränner Koranen. Och för att undvika den situationen så föreslår Bo Rothstein att yttrandefriheten inskränks. Men precis på samma sätt som den här twittraren som skrev allt för yttrandefrihet i sin bio, så vill Bo Rothstein inte, han vill inte se sig som en person som vill inskränka yttrandefriheten. Så han hävdar, helt i strid med verkligheten, att yttrandefriheten inte skulle inskränkas av hans förslag. Alltså, det är liksom, han föreslår en inskränkning av yttrandefriheten men förnekar att det är en inskränkning av yttrandefriheten. Och han gör ju det som en direkt reaktion på att våldsverkare vill inskränka yttrandefriheten. Så här svag är liksom vänstern och den progressiva rörelsen. Alltså, man brukar beskriva att Sverige har en stark yttrandefrihet, och det kanske vi har. Alltså, det kan man ju tycka sett till liksom hur länge den har funnits och hur länge den har varit lagreglerad och sådär. Men den vilar på sån jävla bräcklig grund, och det gör mig jävligt oroad. Alltså, det behövs bara att folk tar till våld, så ska vi alltså ändra våran yttrandefrihet.
Vet du vad? Det här är ju den tesen folk, alltså det här är ju det liberaler bara alltid har haft fel om.
Mm.
För de tror på institutioner.
Mm.
Förstår du?
Mm.
De tror på att institutioner som till exempel grundlagen, yttrandefriheten, polismyndigheten, ordningsmakten, domstolsväsendet, de är så starka de här.
Mm.
Så det spelar ingen roll liksom vilka horder av orcher vi slänger på den kommer stå stabilt, för det är institutioner. Och så kommer liksom de här orcherna, de kommer liksom finna sig i det här. De kommer liksom assimileras in i det läget, i liksom samhällsordningen, för att institutioner är så starka. Det räckte med 200 orcher.
Mm. Jag vet.
200 orcher och en tändare och ett gäng, liksom en svag polisledning.
Mm.
Som vars första reaktion till orolighet är alltså att lagvidrigt gripa Rasmus Paludan.
Jag vet, när han inte ens var vid demonstrationen. Han var inte vid upploppen.
Han var inte där, och de griper honom. Det är liksom, de tar honom till en polisstation istället för att åka in och styra upp i Linköping.
Är det så jävla sjukt?
Och det visar hur jävla svagt det är, hur mycket kulturellt det är när jag säger att liksom Sverige är inte Sverige är inget land byggt på lag. Det är ett land byggt på kulturell värdegrund.
Mm.
Och så fort man möter motstånd, då lägger man benen bakom ryggen.
Visst.
Då lägger man benen bakom ryggen.
Jag vet.
Alltså, och då är det då, alltså, tänk dig om jag hade gått ut och sagt i så här, vi borde dra in demonstrationstillståndet. Mm. För AFA.
Mm, precis.
Tänk om jag hade sagt det. Eller så här, vänsterextrema, revolutionär front, de här typerna. Mm. De ska vi dra in demonstrationstillståndet på.
Mm.
Och då hade folk kommit dit och de hade rabblat upp grundlagen. Och de hade rabblat upp lagar och regler som gör att det är totalt omöjligt att neka dem demonstrationstillstånd. Mm. Trots att vi vet att det blir bråk och stök när de håller på.
Mm.
Men det tog bara sekunder. Inte ens en lag behövde ändras innan man började neka demonstrationstillstånd till en person som av en domstol har liksom prövats och då konstaterat att personen i fråga inte bryter mot lagen.
Mm. Nej, jag vet. Och det gjordes en opinionsundersökning från Novus som beställdes av SVT. Där svarade 55% nej på frågan: anser du att man bör förbjuda demonstrationer som kan kränka någon person eller grupp? 55%. Resten, det vill säga alltså 45%, de svarar då alltså inte tydligt nej på den frågan. Och 28% svarar till och med ja på den frågan. Alltså, så var tredje person tycker att man ska förbjuda demonstrationer som kan kränka någon person eller grupp. Och bryter man ner det till kvinnor och män, så är det alltså 39% av kvinnorna som anser att man bör förbjuda demonstrationer som kan kränka någon grupp eller person. Och vad allt det här, allt det jag har pratat om nu, eller som vi har pratat om nu, vad allt det kokar ner till, menar jag, är en mycket bred eller utbredd okunskap om vad yttrandefrihet är för något och varför den finns. Och det, menar jag, alltså det som behöver göras på det temat, det behöver göras en jävla massa olika saker. Men en sak som behöver göras är att yttrandefriheten behöver få en mycket mer framskjuten position i skolan. Alltså den ska genomsyra hela jävla skolgången, och man ska återkomma till den i olika åldrar utifrån olika perspektiv. Alltså vi behöver liksom bygga upp det här landets kunskapsbank om yttrandefrihet. För det ska vara helt jävla glasklart för alla varför den finns, vad den innebär och hur den är formulerad. Alltså det ska, jag menar inte att vi ska liksom, att den ska skönmålas, utan alla måste förstå att det är när yttrandefriheten är som jobbigast att försvara, det är också då det är som viktigast att försvara den. Alltså yttrandefrihet handlar mer om att försvara stötande och provocerande angrepp på människor och grupper än den handlar om tomma dygdsignalerande ord i en jävla Twitter-bio. Alltså det är när yttrandefriheten hotas som vi ska stå enade och starka. Det är exakt då det är befogat att prata om att demokratin är hotad. Och de som har ropat vargen kommer om hotet mot demokratin, det är också de som nu är beredda att slänga demokratin över bord.
Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet, så går in på patreon.com/godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt varannan vecka. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com/godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!